Ja välkommen till Slaget efter 12, där vi alltså idag ska diskutera det säkerhetspolitiska läget, NATO och det spända läget i Ukraina. Den här sändningen går också att se som webb-tv. Ni hittar direktlänken till programmet på adressen arenan.yle.fi. Vi har alltså sett en eskalation av konflikten i Ukraina, diskussion om Finlands och NATOs förhållande och nu senast en serie med kränkningar av Finlands luftrum. Om vi börjar med dig, Markus Rantala. Vad ska man egentligen tycka och tänka om detta som händer nu?
Alltså situationen i Ukraina är ju mycket oroväckande och man kan väl nog säga att det börjar vara randen till ett direkt eller regelrätt krig. Och nu borde man sätta alla knutar till för att lösa den här konflikten förrän det eskalerar till ett helt regelrätt krig, för att de rapporter som nu kommer med ryska soldater som finns inne på ukrainskt territorium, så det är mycket, mycket oroväckande, och tyvärr så verkar ju inte parterna nu ha närmat sig överhuvudtaget, trots att det ändå finns en diplomatisk kontakt nu mellan Ryssland och Ukraina. Så mycket oroväckande är situationen.
Nu är det säkert många i Finland som kopplar ihop de här händelserna. Vi hör om kränkningar av finländskt luftrum till exempel, så tänker man att det här är en del av detta större spelet som vi ser. Laura Lodenius, vad tänker du om de här händelserna? Finns det ett samband?
No, de här kränkningarna känns ju helt vettlösa förstås. Jag menar, de kan ju inte ha någon liksom militärpolitisk egentligen liksom funktion, utan någon hade tippat på att Ryssland retar Finland eller gör någon sorts sån här, testa det här att hur Finland förhåller sig. Men att hur som helst så är det ju vansinniga, speciellt i det här världspolitiska läget. Men samtidigt kan man ju inte tänka sig att Ryssland nu skulle vilja ha konflikt och gräl både med Ukraina och Finland på en gång. Så att det verkar inte så där helt logiskt, och det man alltid funderar att hur bra kontroll de här över sina olika delar och trupper och grupper att det där.
En tolkning som har varit framme i offentligheten, som har kommit från anonyma militärkällor i Finland, är det här att det skulle anknyta till en sån här större försvarsövning som ordnas i Finland just nu, där ett tiotal länder är inbjudna. Markus Rantala, vad tänker du om sån här tolkningar och att lyfta fram sån här?
Jag börjar inte spekulera överhuvudtaget i vad orsakerna till det här kan vara. Men det är klart att när vi har den tredje luftkränkningen inom en vecka, så är det inte mera en slump eller ett misstag, utan högst troligt finns det någonting annat bakom det. Och Finland har ju nu också, vi kommer att öka vår aktivitet och göra flera identifieringsflygningar över Finska viken, och alla grannländer, också Ryssland, har ändå ett sånt utvecklad teknisk kapacitet, så att nu vet de om de är på främmande staters territorium, så att det är svårt att tro att det här längre skulle vara en slump. Men som sagt, det är många som spekulerar i den här, vad som är orsakerna till det här, och det tänker jag inte ge mig in i, fast det i och för sig skulle kunna vara spännande.
Jag tycker att det
låter som en ganska bra tippning att den här militärövningen kan vara en sån. Ryssland har inte ofta tyckt om att ha militärövningar i sina helt vid sina gränsområden, och det här kan ju vara ännu en sån här, eftersom jag kan kanske mera spekulera än Markus kan spekulera, men det är ju klart att det kan finnas andra orsaker också som gör att
En som spekulerar eller deltar i den här diskussionen är forskaren Thomas Ries i dagens Iltasan, om att jag ska citera vad han säger. Välkommen till en ny värld. Ni är små, vi är stora, vi gör vad vi vill och ni kan inget åt det. Alltså det här är enligt honom Rysslands inställning. Det är vad Ryssland vill nu visa med detta agerande. Har vi sett ett skifte nu på något sätt i förhållanden, att vi ser en större sån här maktpolitisk dimension?
det är klart, vi har ju luftkränkningar varje år, så på det sättet är det här inte unikt eller revolutionerande, utan de sker, eller det har skett varje år ett antal luftkränkningar. Det som kanske är anmärkningsvärt i den här situationen är att det är tre under en vecka, och det gör det väldigt exceptionellt att det kommer inom en sån här kort tid. För Finland är det, Finlands synvinkel är det viktiga nu att vi fortsätter att bevaka vårt luftrum precis som tidigare, och kommer också sänka tröskeln när vi gör så kallade identifieringsflyg. När ett flygplan avviker från den planerade flygrutten, så det är klart att vår aktivitet på det här området kommer att öka. Och vi kommer naturligtvis också använda de diplomatiska kanalerna till Ryssland för att lägga fram att det är totalt oacceptabelt att man kränker vårt luftrum.
Laura Lodinius, vilka möjligheter har Finland här, ser du? Alltså, vad kan man göra i en sån här situation? Vi kan naturligtvis övervaka vårt eget luftrum, men just de här diplomatiska möjligheterna, vilka är de i en sån här situation? Lyssnar någon i Ryssland på vad vi säger?
Nu tror jag att det finns ändå att det är viktigt att man säger att man har märkt att det nu inte har gått obemärkt. Men att annars ska man ju förstå att de är lite symboliska ändå. Det är någonting som man så att säga vill berätta med att göra sån här, och vi berättar någonting med att reagera på dem. Så det är en del av ett spel. Det var vad liksom Thomas Ries säger om att vi ska förstå att vi är små och att stormakten är stor, eller att det är det som Ryssland vill berätta. Så det har ju de facto Finland nog vetat alla dessa år. Jag menar, de har varit så stora som de är, och de har kärnvapen och de har en stor armé. Så nu, det är ju det som hela Finlands politik har baserat sig på. Att vi förstår att vi har en stormakt som granne, och att vi har goda kontakter, och att vi på något sätt själv agerar förutsägbart, så att Ryssland också vet var den har Finland, liksom, eftersom vi är så viktiga för dem som en granne.
Ja, du säger här att vi har vetat det hela tiden, att vi har ett stort grannland och att vi är små, men är det någonting som har fallit i glömska här mellan varven? Alltså, vi vet ju att det här förhållandena till Ryssland och det världspolitiska läget ändrar, och vi har haft olika typer av situationer. Är det någonting vi har glömt bort här? Den här realpolitiska dimensionen, Marcus?
Jag tror inte att vi har glömt bort det, men jag tror att vi har troligtvis analyserat Ryssland fel, och det gäller inte bara Finland, utan det gäller troligtvis också hela Europeiska unionen. För efter Sovjetunionens kollaps så trodde vi ju väldigt många att Ryssland skulle vara på väg att integreras i Europa, och att demokratin och mänskliga rättigheter skulle få ett starkare fotfäste i Ryssland, och vi var många som var ganska hoppfulla till det, men nu har vi ju egentligen gått i helt annan riktning. Och Ryssland har blivit allt mer auktoritärt och satt de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten på undantag. Så att jag tror att vi har säkert analyserat Ryssland fel. Och också det som sker nu i Ukraina, så trodde vi ju riktigt det här för kanske bara 10-15 år sedan, att vi skulle ha nästan ett regelrätt krig mellan Ryssland och Ukraina, och en så här mycket spänd situation i det geopolitiska området. Så att här har vi säkert alla gjort en fel tanke från första början.
Laura, vad tänker du? Om vi nu tänker till exempel på den här aktuella krisen eller konflikten, så har den ju hela tiden eskalerat, och man hela tiden har tänkt att nu kan det inte bli värre, och sedan ser vi på något sätt att den hela tiden blir värre. Vad tänker du om det här? Eller kunde du till exempel för ett år tänka dig att vi skulle se ett sån här händelseförlopp?
No, inte ska jag påstå att jag hade tänkt att Ukraina och Ryssland skulle vara i krig eller krig med varandra. Att
eller krig ockuperas.
No, mycket, mycket nära. Att nu är det ju hemskt olyckligt att vi är så nära en verkligen allvarlig militär konflikt i våra grannområden. Men jag tycker kanske det som jag är lite sådär, jag tycker att EU kanske borde ha kunnat analysera lite bättre och att lite inse det, att den politik som de så att säga körde ganska hårt för med Ukraina, att det kanske inte slutar väl, och att det trots allt är så att Ryssland tänker ganska mycket på sina strategiska intressen, och att vissa, att den liksom, att de uppfattar att EU och NATO, som nu också var på vårt bord idag, kom liksom så hemskt aggressivt in på gränserna till Ryssland, så som man tydligen tolka det från ryska sidan, att man inte mera vet var man har sina liksom egna strategiska militära baser och så vidare i framtiden, och att det gjorde någonting. Men å andra sidan så, det här är ju att rationalisera det som har hänt, medan det är ju ganska mycket som har hänt som verkar också ganska irrationellt, och inte skulle vi förstå varför Ryssland på ett sätt förstör hela det europeiska säkerhetsgemenskapet, det som vi har byggt ihop tillsammans i Europa för att ha ett sådant här säkerhetssystem. Det verkar ju helt liksom på allt sätt oklokt av Ryssland också i förhållande till sig själv, att det hade ju någon nytta av den här krisen, så som man skulle rationellt tänka från Finlands sida.
Det som ju nog, om man försöker på något sätt analysera den här situationen, så tycker jag ju att det oacceptabelt det som har skett i Ukraina. Det är att nu då Krim har ockuperats och blivit en del av Ryssland egentligen helt enligt Machiavellis läror, utan att någon egentligen har kunnat reagera på det. Alltså att du tar en del av ett annat suveränt land, och nu då fortsätter egentligen samma mönster i östra Ukraina. Så nu har ju den säkerhetspolitiska omgivningen i Europa förändrats väldigt mycket, och nu måste man ändå säga att Ukraina som en självständig suverän nation måste ha självrätt att besluta också inriktningen i sin utrikespolitik och sin dialog med Europeiska unionen. Att den här rätten för alla suveräna nationer, som speciellt är viktigt för små länder som Finland, så har nog satts på undantag tyvärr nu i Europa.
Men frågan inställer sig om då EU har backat upp Ukraina tillräckligt, eller om den här inviten från EUs sida har varit på något sätt halvhjärtat, att sen när det har krånglat till sig så har man dragit sig tillbaka, att man har gett löften om någonting, men sen när det blir hett om öronen så kan man inte riktigt enas kring vad man ska göra, vad säger du?
Och det är klart att nu ser man ju att den Europeiska unionen och den utrikespolitiska ledningen i Europeiska unionen är ganska handlingsförlamad. Och nu egentligen så sköts EUs politik av vissa större medlemsländer, och egentligen den gemensamma ledningen och den gemensamma åsikten saknas helt och hållet. Och inte det bara EUs fel, utan det är klart att det är också medlemsländerna som inte har gett tillräckligt en beslutande makt inom utrikespolitiken till Europeiska unionen, för att den kan inte agera. Men till exempel nu den utrikespolitiska talespersonen Catherine Ashton, så inte har man sett henne speciellt mycket i hur den här krisen nu ska lösas. Så det är klart att Europeiska unionen är väldigt splittrad i synen på Ukraina och synen också på hur förhållandet till Ryssland ska skötas.
Laura, om vi tar fasta på EUs roll här, hur ser du på den?
Jag tyckte man var på det sättet aningslös. Det är klart att det ukrainska folket måste få besluta själv om sina, vart de hör och vilka är deras vänner och så vidare. Men nu borde man ju EU på ett helt mycket klarare sätt ha gjort det liksom klart att Ukraina måste också ha goda relationer med Ryssland. Jag menar att det är inte någon lösning att man har en sån här västintegration som stänger gränserna mot. Och det var tydligen någonting sånt som Ryssland börjar se eller misstänka eller vara rädd för. För det är ju det som har varit lärdomen som Finland alltid har haft, att man ändå måste ha goda relationer med våra grannar, oberoende av hur vi har sen riktat vår politik västerut och så vidare. Men att eftersom den här gränsen inte försvinner, den försvinner inte för oss och den försvinner inte för Ukraina.
Mm. Det är intressant att du lyfter fram här Finlands roll. Jag skulle gärna höra vad Markus Rantala säger om det. Alltså, du talar om att Finland har lyckats med den här balansgången, att vi har kunnat stå på oss, men samtidigt också kunna ha goda relationer. Ser du att Finland kunde spela en större roll med vår erfarenhet att handskas med Ryssland? Nu hade vi ju president Niinistö som var på ett besök och träffa Vladimir Putin, presidenten. Kunde Finland göra mera? Kunde de erfarenheter vi har på något sätt hjälpa till med att lösa denna konflikt? Markus, vad tänker du?
För det första är det viktigt att komma ihåg att Finland är som ett EU-medlemsland med också när det gäller sanktioner och den gemensamma Rysslandspolitiken. Och det tycker jag är viktigt att vi är med med som en fullvärdig medlem och också aktivt deltar i policybildningen inom Europeiska unionen. Men sen är det klart att vi ska använda vårt särskilda Rysslands kunnande och våra goda relationer, våra goda bilaterala relationer till Ryssland, som nu då republikens president exempelvis har gjort, för att försöka få en diplomatisk lösning och förhoppningsvis parterna närmare varandra. Så visst kan Finland ha en speciell roll här just på grund av vår historia och vårt särskilda Rysslands kunnande. Men ännu sen till det som vi diskuterade här tidigare när det gäller Ukrainas politik och hur man har ställt sig tidigare till Ryssland, så jag håller med om att alla de åtgärder som Ukraina tidigare gjorde så var inte speciellt genomtänkta, som till exempel den nya språklagen som man då genomförde, och det är klart att också den ukrainska regimen nu inte är någon söndagsskolegossar, utan där finns också sådana element som man nu kanske inte dagligen vill vara i kontakt med. Men det ger inte ändå något annat land rätt att marschera in på det andra landets territorium. Och det här tycker jag är en väldigt viktig skillnad i synsättet på det hela. Att det finns ingenting som kan acceptera det som nu har skett och håller på att ske i östra Ukraina. Fast vi kanske inte nu tycker att styrelsen, regeringen i Kiev är den mest optimala. Nu blir det ju val där och så vidare, så att kanske det för saken framåt. Men jag tycker att det är viktigt att påpeka det, att ingenting ger acceptans ändå till det som har skett Krim eller östra Ukraina.
Men för att återkomma till det Thomas Ries lyfter fram i Iltasen om att den här poängen, alltså uppenbarligen så bedömer man i Ryssland att oberoende av om det är acceptabelt eller inte, så är det någonting man gör, och de här motåtgärderna tycks åtminstone tills vidare inte vara så hårda att det skulle stoppa Ryssland, Laura.
No, det är klart att det alltid finns länder och länders ledare som tror att internationell rätt, att man kan så att säga låta bli att bry sig om internationell rätt. Och sen är det liksom internationella samfundets sak att se till att åtminstone förr eller senare så kommer det rätt sida i saken. Och det betyder att sån här löses ju oftast inte med någon kort. Det finns ingen sån där hokus pokus liksom fråga att få det sådana här problem lösta, men att det, alltså jag håller helt med att det inte finns någon som helst berättigande till militära att ta över ett annat lands områden, och att det är ett grovt brott mot internationell rätt. Men att sen så, det är bara så att sen när någon gör sådana brott så finns det inte någon så här snabb lösning för hur man får dem. Utan det bara, vi måste bara bygga upp ett sådant system att förr eller senare så får vi så att säga få alltid boarna fast. Så att olika korrumperade ledare i olika länder vet att de kan aldrig ändå, till slutet av sitt liv så kan de inte gå fria om de gör tillräckligt stora brott, utan att förr eller senare så hamnar det i internationell domstol. Det tycker jag ska vara vår liksom långa linje.
Om vi då tar den här diskussionen lite till Finland igen, från att ha diskuterat det här mer allmänna internationella läget. Vi har också en diskussion nu om ett så kallat värdlandsavtal mellan Finland och NATO. Det här är någonting som man har jobbat på i flera år och som man nu planerar att underteckna alldeles de närmaste dagarna. Nu kommer det här ju en tidpunkt där man tolkar och läser in väldigt mycket i olika typer av beslut. Markus Rantala, vad säger du nu för egen del om det här avtalet? Ett hurdant steg är det och i vilken riktning?
No, det är egentligen inget steg överhuvudtaget. Vi ska komma ihåg att det här har förberetts ungefär 10 år i Finland. I Finland då, och jag tror att i den försvars- och säkerhetspolitiska redogörelsen från 2001 så tog man redan fram behovet att på något sätt formalisera det här samarbete som nu då finns med NATO. Och egentligen så har vi precis samma sak redan i dagens läge, alltså att vi gör och kommer överens om de här sakerna, till exempel när det gäller övningar eller katastrofer, om en sån skulle ske då med NATO. Och nu formaliserar vi det. Vi sätter in det i ett ramavtal som NATO redan har med ett 30-tal länder och kommer att få det nu då med Finland och Sverige. Och det underlättar naturligtvis det här samarbetet långsiktigt för att vi har ändå ramar att jobba utgående från. Men när det gäller till exempel då att be om hjälp i en naturkatastrof eller vad det sen kan vara, eller det kommer en förfrågan från NATO att använda någon bas i Finland, så är det alltid det nationella beslutsfattande som gör den bedömningen, att det är alltid Finlands organ, regering och riksdag som de besluterna gör, så att det finns ingen automatik i det här avtalet.
Okej, vi tar en kommentar från Laura Lodenius. Vad säger du? Alltså, det här har ändå väckt ganska mycket reaktioner också debatt bland partierna, till exempel Vänsterförbundet, så hävdar att om de skulle ha suttit med i regeringen så skulle man inte ha skrivit under ett sånt här avtal överhuvudtaget. Vi vet ju aldrig hur det skulle ha gått, men vad tänker du alltså? Markus Rantala säger att det är ingenting dramatiskt med detta, det är någonting man har planerat länge, men om vi tänker på att saker och ting ändå tolkas på olika sätt, oberoende av vad vi avser.
Jag tycker att det både inte är dramatiskt och är dramatiskt. Jag orkar gå till och med och försöka läsa igenom största delen av pappret, och det roar mig, alltså, tvärt emot vad folk tror, att NATO är våldsamt dynamisk och bra organisation som snabbt trycker fram i världens konflikter, så det är det ju inte alls. NATO är ganska få av världens konflikter och det där, och så som NATO alltid säger, decisions are made in capitals, så det betyder att alla NATO-länder tillsammans i konsensus beslutar, och det betyder ju att de oftast inte beslutar någonting alls. Och det här samma är att det kommer ett sånt papper, man ska nu underteckna ett papper där man så att säga kommer på papper överens om samma saker som man då i praktiken har gjort ganska många år. Och att man kan inte göra sådana saker om man inte har ett papper. Så verkar det liksom att ena sidan är det att NATO tycker om våldsamt mycket papper om olika saker. Och det här är nu ett papper. Och det där, vi har ju gått mycket längre i allt möjligt som handlar om att vi har gjort en sån utrikespolitik och försvarspolitik som handlar om att vi kan ta emot hjälp sen i något skede och vi kan ge hjälp och samarbeta med NATO. Så det är ju kanske det som är det viktiga sidan, att det här är bara en del av det. Men att det dramatiska är ju förstås det att i den här världspolitiska situationen så kan, att den kommer just nu, så tolkas den bara av den inhemska liksom publiken som har följt den här NATO-debatten, och sen av kanske möjligen utomlands också, att det nu görs något nytt papper. Men att det...
Alltså jag tycker ju att det skulle vara ganska märkligt om vi på grund av det säkerhetspolitiska läget skulle lägga någonting på is som vi faktiskt har diskuterat i 10 år och som är ett ramavtal, som du säger Laura, så det är ganska mycket tekniskt när det gäller förplägnad och så vidare som man stipulerar om i det här avtalet, som vi de facto redan har i dagens läge, eftersom det är på det här sättet som vi verkar när vi har gemensamma övningar eller någonting skulle ske i våra närområden, oljekatastrof eller markbränder eller vad det sen kan handla om. Så nu skulle det ju vara en märklig politisk signal om ett sånt här tekniskt dokument som egentligen är att överföra på ett papper det som vi gör konkret idag inte skulle godkännas. Att då sätter vi ju nog väldigt mycket politisk laddning i det här pappret.
Men uppenbarligen finns det laddning, jag menar, det här diskuteras också i Sverige. Sverige ska skriva under samma protokoll, och också därför sen en diskussion att någon sorts eld måste ju finnas när det kommer rök, tycker man.
Men det finns två saker. En är det där att NATO har hemskt mycket hemligstämplade papper. Och det är ganska dumt att ganska många processer som handlar om NATO så är såna att de tycker inte om att de är liksom för allmänheten enligt den nordiska traditionen, där man är liksom van att allting är för alla. Och så att också partierna som har diskuterat det och riksdagsgrupperna och så vidare har säkert liksom varit längre medvetna om det här än vad de har kunnat berätta till större kretsar och så vidare. Så det har varit svårt att öppna den här hela frågan, som gör att det kommer liksom så där sen plötsligt, fast den emellanåt har kommit någon utredning och så där, nämnts med namn och så där, men att det har nu inte kanske öppnats direkt. Och det andra är ju förstås det att det låter hemskt, jag menar, att att vi har både Sverige och Finland kan, har liksom gått hela tiden närmare och närmare NATO. Och nu känns det kanske för dem som är motståndare att nu blir det ett steg för långt. Jag menar, någonstans kommer den där smärtgränsen vara emot.
Alltså Finland, och det också står i våra säkerhetspolitiska redogörelser, för Finland är NATO en viktig samarbetspart. Och vi är med i partnerskap för fredprogrammet, vi är med i olika krishanteringsuppdrag, till exempel ISAF-operationen i Afghanistan. Det är klart att NATO är en viktig samarbetspart för Finland. Sen är det ju ganska naturligt när det gäller internationella avtal att de är hemliga, oberoende om det är NATO eller andra avtal. Men det här kommer ju att bli ett offentligt avtal sen när det är undertecknat nästa vecka i Wales, och då kommer det också att finnas på statsrådets hemsida. Och där kan alla en var sen läsa om det är dramatiskt eller inte, och det kommer att nog vara ganska tydligt att det är ett väldigt tekniskt avtal. Men det är klart att NATO för Finland och för Sverige är en viktig samarbetspart. Oberoende om vi är medlemmar eller inte.
Och nu inställer sig frågan naturligtvis då att när redan ett sånt här protokoll som du kallar tekniskt och väcker så här mycket diskussion, borde vi då ta den här NATO-frågan till som alltså själva medlemskapet till diskussion och föra en diskussion om våra alternativ? Är vi i en sån situation att vi borde börja tänka om och i nya banor kring vår säkerhetspolitik? Marcus.
Jag tycker ju att vi faktiskt har gjort det. Jag tycker ju att den debatt som börjar här egentligen i våras är den första gången som man relativt objektivt och nyktert har analyserat den här situationen. Och det är säkert en diskussion som nu fortsätter och som säkert accentueras också inför riksdagsvalet 2015. Inte kanske bara NATO, utan också hur vi ska klara av att upprätthålla vårt eget försvar och en trovärdig försvarsförmåga. Och där kommer det att handla väldigt mycket också om resurser. Det är att Finlands försvarsmakt kommer att behöva mera resurser för att kunna upprätthålla försvarsförmågan. Så jag ser fram emot en debatt i riksdagsvalet 2015, dels om NATO men också om vår egen försvarsmakt och hur vi ska kunna upprätthålla försvarsförmågan.
Ja, Laura och Dennis, vad tänker du? Vilka alternativ har nu det finländska försvaret? Vi kan ju säkert konstatera att vi har utmaningar nu i och med till exempel de här luftrumskränkningarna. Om vi vill övervaka vårt luftrum och våra gränser så kräver det vissa saker. Är det mer anslag? Är det ett närmande till NATO? Vilka alternativ står till buds?
Det här är ju för mig en besvärlig fråga, därför att eftersom jag har så hemskt föga förtroende överhuvudtaget för militära lösningar. Eftersom jag inte liksom tror att det är de militära lösningarna som ger oss säkerhet, utan jag tror att det är aktiv utrikespolitik och allt möjligt annat. En miljon andra liksom politikgrenar som gör Finland till en både bra land för sina medborgare och en bra land till sina grannar. Så för mig är liksom den här sen diskussionen kring att som alltid leder till att när man nu ändå vill ha det här militära försvaret och vill satsa på det, så vilken del av så det gör, den är inte för mig så hemskt intressant, men det handlar ju om någon där säker militär allians. Det handlar om att satsa på egna försvaret, och sen kommer det här tredje som säkert är den goda kompromissen som sen olika parter kan enas om, och det är det här att öka det här nordiska och svenska samarbete. Och där kan sen fredsaktivister vara att det låter lite mindre militant än det här NATO, och det är ändå inte så mycket sån här nationell militarism som det här egna försvaret.
Här ställer jag gärna en fråga kring just detta nordiska som Laura lyfter fram. Också i Sverige så hör man ju nu tongångar där man säger att man borde göra någonting mer konkret. Jag menar, vi har etablerade modeller för samarbete, men att man borde på något sätt gå närmare en konkret allians om man då inte vill ingå i till exempel NATO och fatta det beslutet. Marcus, vad tänker du om det här? Kan det bli på riktigt konkreti av detta?
No, för det första är det ju viktigt att säga det att den kris som nu, den säkerhetspolitiska kris som vi ser i Europa, så visar ju med tyvärr önskvärd tydlighet att de militära hotbilderna finns kvar i Europa. Och det talar också för att vi måste upprätthålla en stark, trovärdigt försvar i Finland, och det kommer att betyda resurser. Nya resurser som Försvarsmakten behöver. Och sen för det andra, så det nordiska har vi ju jobbat väldigt mycket med nu när Svenska Folkpartiet har varit på försvarsministeriet. Vi ska ju komma ihåg att 3 av de nordiska länderna är ju NATO-medlemmar, vilket lite ändrar deras inställning till det hela. Men vi håller ju på nu att intensifiera vårt samarbete med Sverige, och där har försvarsministrarna från Finland och Sverige skrivit under ett nytt, ganska färskt avtal när det gäller att fördjupa samarbete, speciellt inom marinen och samarbete inom Östersjöområdet. Sen har vi ju väldigt mycket konkret som görs dagligen. Ta till exempel flygvapnena i Finland, Sverige och Norge, alltså i norra delarna av våra länder, som i praktiken övar varje dag tillsammans, som nästan har en gemensam lägesbild. Du kan nästan säga att de är gemensamma, de här styrkorna där uppe. Så att sånt här mycket konkret samarbete görs redan idag. Och jag är den första som applåderar om vi också kan gå vidare och intensifiera samarbete då med Sverige inom marinen på Östersjöområden, för där är hotbilderna gemensamma och också de andra hotbilderna gemensamma, och då tänker jag till exempel på miljökatastrofer och sånt som tyvärr kan inträffa på våra hav.
Det är många hotbilder framme just nu. Om man avrundar diskussionen och man tänker lite på framtiden, det är ju lätt att man blir ganska dyster när man följer med rapporteringen och får en känsla av att det är idelkonflikter som bara eskalerar och går mot det värre. Men Laura, om man breddar perspektivet, om man tänker på det till exempel som händer i Europa nu, hur allvarligt är läget om man till exempel sätter det i ett historiskt perspektiv?
No, jag tycker nog förstås att det ur den lilla finländares synpunkt i denna dag så känns det jätteallvarligt och så här. Men de facto så visar ju statistiken att vi ändå lever i en både säkrare värld där det egentligen dödas mindre människor, det är mindre konflikter än historiskt sett. Det dödas mindre människor i krig och så vidare. Så om man riktigt tittar på den här situationen så är det också lite en kanske att det ser ut värre än det. Men det hjälper ju inte människan i Ukraina eller i Ryssland eller i Finland.
Eller i Syrien.
Att tänka att det har funnits ännu värre tider. Mm. Men samtidigt måste vi komma ihåg att det vad vi läser från tidningarna och tittar på TV och sådär, så kan det ge en bild som får oss att tänka det som ännu akutare än vad det är.
Mm.
Och jag tycker att krisen i Ukraina har sagt att det är brist på demokrati, mänskliga rättigheter och korrumperade politiker som kan förorsaka krig. Och inte ett bevis för att det här är just det, att det här löses med att skaffa mera vapen. För vapen hade ju funnits i det där området nog tillräckligt. Att det är dålig politik som har lett till den här konflikten.
Många är ju också säkert i Finland personligen oroade. Vi har bittra erfarenheter av krig här. Den äldre generationen kommer säkert ännu ihåg hur det var då. Markus Rantala, vad tänker du personligen? Är du oroad för Finlands del just nu?
No, militärpolitiskt så är jag inte speciellt oroad, nej. Men det är klart att hela det här läget påverkar ju Finland, dels politiskt men också ekonomiskt. Så att det är klart att vi är alla väldigt oroliga för det som sker, och speciellt om det här nu eskalerar ytterligare i Ukraina. Och sen ska vi komma ihåg att vi har många kriser i våra andra närområden som inte är lösta och som snarare också trappas upp. Alltså nu tänker jag på Syrien och ISIS framfart i de områdena, som kommer också att påverka Europa med flyktingströmmar och humanitära katastrofer. Och där måste Finland också vara aktiv och ta ett ansvar. Att vi har ibland lite problem att greppa helheter och vi bara koncentrerar oss på en konflikt. Och nu har tyvärr utvecklingen i Mellanöstern blivit lite i skymundan, och trots att där sker helt förfärliga saker och den humanitära situationen är väldigt svår.
Många svåra frågor. Tack till debattörerna idag, Markus Rantala och Laura Lodenius. Mitt namn är Rickard Husu.
Tack.